Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, på iTunes och på andra ställen där poddar finns. Gå in på vår hemsida så kan du hitta lite bonusmaterial, lite så här, mer fakta om det vi pratar om och hur du kan vara med och bidra till det här kollektiva projektet som är Skolsverige. Det här är Skolsverige. Hallå, Karin Berg, hur står det till?
Det står bra till, det står bra till. Jag fyller år idag.
Grattis.
Ja, tack så mycket. Det är väldigt spännande. Jag fyller ändå meningen med livet idag.
Precis, precis. Och jag förstår den referensen. Och du förstår den referensen. Ja. Det är inte som att alla människor förstår den referensen.
Nej, men meningen med livet är ju 42 enligt en bok som heter Liftarens guide till galaxen som väldigt många människor har läst. Mm. Så. Och det är jag. Så enkelt är det. Ja.
Mm, ja, men alltså, så här. Meningen med livet, universum och allting är 42. Ja. Man ska vara exakt.
Precis. Och jag är ju numera 42, så då är jag meningen med livet, tänker jag.
Och universum och allting. Ja,
ja, det låter fatta. Bra. Ja, eller hur? Ja. Förstår du vilken bra dag det här är?
Det är ju fantastiskt. Grattis igen. Det måste ju vara som att fira sitt livs bästa födelsedag.
Ja,
och fylla livet med meningen med allting. Jag vet inte. Yes, så är det. Det är fredag eftermiddag. Ja, men... Det är precis höstlov. Så ja, där precis. Någonstans är vi i kontext. Om man lyssnar på det här någon gång i framtiden och tänker varför låter de som de gör. Då är det för att vi precis har släppt alla spärrar och tänkt woohoo!
Men jag började ändå dagen idag med att när jag kom till jobbet att när jag skulle gå till min första lektion med att glömma öppna dörren jag skulle gå igenom. Så jag gick in.
Ja. Är det sant?
Ja, jag glömde trycka ner handtaget. Jag vet inte, det blev hjärnsläpp. Ja. Så att, ja, det tycker jag, det har jag skrattat åt hela dagen.
Var det här inför elever?
Nej, det var inför kollegor och de undrar vad gjorde du? Nej, jag vet inte. Jag glömde trycka ner. Jag vet inte. Nej. Men det är ganska roligt ändå. Ja. Mm. Jag behöver lite lov, tror jag.
Det låter onekligen som det. Ja. Men du, innan vi tar lov så ska vi spela in den här podcasten som funkar på samma sätt som det alltid gör. Det funkar ju så att vi har en lite spaningar. Sen har vi ett tema. Mm. Och sen har vi en elevkronika.
Absolut, absolut. Har du spanat någonting den här veckan? Jag har hört ryktats om att du har fakta till din spaning.
Ja, för en gångs skull har jag inte bara så här plockat saker utan jag har faktiskt kollat lite. Mm-hmm. Då är det så här, för ett tag sedan så släpptes Svenskarna och internet, som är Internetstiftelsens årliga kartläggning av svenskars internetvanor. Så.
Vänta lite, är inte Internetstiftelsen samma sak som webbstjärnan, typ?
Ja, men så här, Internetstiftelsen är de som driver .se, som svenska delen av internet. Och för deras pengar som de tjänar in, för de har ingen vinst, utan de återinvesterar sin vinst i internetfrämjande aktiviteter, typ. Mm. Och då är en av dem att de har webbstjärnan i skoltävlingen, en annan är att de har typ bredbandkollen för man ska kunna kartlägga hur bra uppkoppling har jag här där jag är nu. Och dels har de också att de gör internetguider som är liksom forskning och statistik, eller fakta och statistik i alla fall, om internet så. Och så släpper de varje år Svenskarna om internet som är, kan man nog säga, den största årliga undersökningen om svenskars internetvanor.
Är vi för mycket på nätet?
Nej, så kan man inte säga.
För jag önskat att du sa ja för den frågan. Förlåt, men det hade varit
roligt. Nej, det kan man inte säga. Alltså vad man kan säga så här är att nästan alla undersökta tjänster ökar i användning. Mm. Och att vi närmar oss 100% digitalisering av svenska folket.
Alltså 100% har tillgång till nätet, typiskt.
Ja, och att man använder det typ hela tiden. Så. Mm. Och då kan man själv dra slutsatser från vad är vettigt och vad är inte vettigt. Så det kan man liksom få tänka själv och så. Man ska säga lite grann att det har varit en del som har lite frågasättande kring liksom statistiken för svenskan och internet i år. Framförallt när man jämför gentemot andra år. För att man har ändrat lite i metod och urval och så. Så framförallt så har man liksom gått från att ha massa telefonintervjuer till att Och internetintervjuer till att bara göra det på internet, tror jag. Och då tänker man att folk svarar lite annorlunda. Så det är lite konstigt år när man kollar på siffror. Men det är fortfarande så att man kan se att liksom, typ alla sociala medier ökar i användning. Så.
Mm.
Och liksom, Facebook är fortfarande störst. Så.
Mm.
Av de 1, 2, 3, 4 största företagen, eller största tjänsterna, så ägs 3 av dem av Facebook-företaget.
Oj!
Det största i Sverige är Facebook. Näst största är Facebook Messenger, som har blivit en separat grej för en separat app på något sätt. Mm. Sen kommer Skype, som ägs av Microsoft.
Mm.
Sen kommer Instagram, som ägs av Facebook. Och sen kommer Snapchat, LinkedIn, WhatsApp, Twitter, Pinterest, Reddit och Kik.
Mm.
Så det är liksom, och det rasar ganska snabbt där, kan man säga.
Mm.
Det är egentligen bara Facebook, Facebook Messenger, Skype och Instagram som har mer än 50% användare liksom, så pass. Men man kan hitta en massa intressant fakta i det här. Jag tänker jag ska inte nörda oss för mycket i det, utan lite fakta som jag tänker jag släpper det på dig och så får du reagera.
Okej. Jag har ingen koll. Men jag tror ju alltid att jag har koll. Det är det som är min grej. Och sen så har jag det ibland bara.
Precis. Exakt. Alltså det med kausalitet och korrelans, så en grej. Om man kollar på Facebook-användare och så.
Mm.
Så finns det ett samband mellan, ett mönster i alla fall, mellan liksom, vilken ålder man är, hur mycket man delar länkar och andras inlägg så, och hur källkritisk man själv uppfattar sig. Så. Ju äldre man är, desto mer delar man andras inlägg eller länkar eller så, på i Facebook, självrapporterat.
Mm.
Och det är också så att ju äldre man är, desto mindre källkritisk beskriver man sig själv.
Och du, min vän, gud, så jag har tänkt på det den senaste veckan. Jag har ju i mitt Facebookflöde, det är ganska roligt, för jag har i mitt Facebookflöde väldigt mycket gamla elever.
Mm.
Och de delar ju nästan aldrig någonting. Nu studsar jag häromdagen för att en gammal elev delade en intervju med en av de här kvinnorna som har kommit fram angående det här med MeToo. Och då studsade jag, så jag var tvungen att se den videon som han delade, eftersom att jag inte, han aldrig har delat något, höll jag på att säga, nästan inte liksom så. Vilket är ju intressant i sig. Medans sen har jag ju vuxna människor i mitt flöde som delar all möjlig bråte och drar alla möjliga slutsatser utan att överhuvudtaget reflektera. Och så tänker jag så här att ja, alltså bara det här att känna skillnaden till att det här är en åsiktsartikel och eller en åsiktsdebattartikel, en krönika, det är inte fakta. Och det här är en ren och skär faktaartikel. Det är jag inte så säker på att alla har koll på. Och sen är det, men det är jävligt intressant att man är medveten om det själva, eller förstår man inte värdet av källkritik, tänker jag då.
Nej, precis. Det, men jag tror man förstår det, men de behöver man inte få lära sig det, de har inte fått bli tränade i det. Så det är liksom det alternativet som man själv har angett i alla fall. Jag tycker att det finns något farligt i att liksom, att vara de som är mest aktiva på att dela och sprida saker vidare. Mm. Och att också vara de som går på vad som helst. Eller så.
Precis.
Men, det är lite överdrivet, det finns ju en massa människor som är äldre som inte gör det. Men liksom, vi har en generell idé i samhället om att liksom, yngre människor behöver lära sig hur saker funkar. Så. Och ju äldre man är, desto visare är man. Mm. Det är klart man är det. Och det finns någon inneboende kanske förståelse för liksom sånt. Men uppenbarligen så översätts det inte av sig själv till att behärska Facebook någonstans.
Nej. Och jag tror ju det finns... jag drar ju kopplingar till den här ganska obehagliga avslöjandet som kom häromdagen. Att det finns liksom krafter på nätet som vill locka människor med vissa åsikter till vissa filterbubblor och andra människor till
just
andra
det, filterbubblor. Just det, alt-right-grejen som finns på Sveriges Radio. Det är klart det finns en koppling till det. Men vi får då gå vidare.
Ja, men absolut.
Vi kommer vidare till annan statistik.
Mm.
Vad tänker du om Snapchat och Snapchat-användare? Vad är din fördom runt det?
Att de är 22 år och yngre.
Precis, en grej är det. Om man kollar på bland annat, om man kollar på gruppen kvinnor som använder Snapchat dagligen.
Mm.
I åldersgruppen 12-15 år så är det 95%.
Mm.
Om man kollar på åldersgruppen 16-25 så är det 78%.
Mm.
Ändå en hög siffra. Kollar man på kvinnor 26-35, alltså bara det 10-årsgruppen, då ligger det på 20%.
Japp.
95, 78 och så 20. Bland männen säger det samma sak. Det ligger på 67, 64 och så 19.
Mm.
Så det är, förutom att unga pojkar då är lite mindre sociala än vad flickor är, så är det fortfarande liksom där, det är samma mönster. Mm. Och det finns något intressant i det. Men vad man kan se som förändring, om jag minns rätt, när jag kollar på den här presentationen som live sändes, så är det så att liksom man ser ändå att användningen går uppåt i gruppen 16-25. Så vad man förut trodde var att bara för kidsen, det kommer ändå en generation med folk som har växt upp med Snapchat som är där istället. Och det kanske är det som är liksom grejen, att ju äldre man är, desto mer flyttar man till liksom Facebook och sådana grejer, och liksom ju yngre man är, desto så är man inte där någonstans.
Ja, jag vet inte. Jag tycker det är intressant. Jag tänker att jag har någon, jag har ju bara en vuxen vän på Snapchat.
Mm, mm.
Och det är inte du. För du och jag är inte kompisar på Snapchat.
Nej, det är inte.
Nej.
Det är faktiskt sant.
Mm. Och du är ändå vuxen, tänker jag.
Jag är ändå vuxen på något plan, beroende på hur man definierar. Om vi ska gå vidare lite grann i föräldrarna någonstans. Jag hittade i, känner du till sociala medietjänsten Musical.ly?
Ja, jag har det inte. Men vi har skojat om det hemma.
Just det, precis. Du känner det till den.
Mm.
Jag läste Cision Sverige, någon sån PR-byrå. Så, som är super liksom så här, Stockholm, så här, internet. Deras mest lästa intervju någonsin. Från 2000, det som är släkt innehåll någonsin, så det är en intervju de har gjort med två stycken 11-åriga tvillingar som är, då var de 11, nu är de typ 12-13, som liksom dominerar den svenska delen av den här sociala medietjänsten, så apropå PR och så. Det är så himla fascinerande att varje gång det kommer nya sociala medier, så är det liksom de som tar makten över det arenan, och det får de inte. Det är liksom inte de som brukar sitta på makt i samhället annars. Det är samma sak med YouTube, när liksom det var nytt och när det blev en grej.
Ja.
Då kommer det gäng och säger bara, åh nej, jag gör det här. Och så tycker de upp och bara blir kings av nätet.
Mm.
Och så kommer det nya sociala medietjänster, så händer samma sak om och om och om igen.
Mm. Ja, men det finns ju till och med nya yrken så här, att du är en influencer. Du har ett Instagramkonto, så är du influencer, och så tjänar du pengar på att du är liksom, tar snygga bilder och lägger upp när du använder olika produkter och har många följare sådär.
Är det ett jobb? Ja, kanske det.
Ja, det är ett jobb. Jo, men det är absolut ett jobb. Alltså, de tjänar ganska bra med pengar, de här influencers. Alltså, om du har en sådär 10, 15, 20, 30, 40 tusen följare. Och så gör du som olika samarbeten. Det finns ju hela bolag som förser de här influencerserna med liksom olika produkter, och ser till att alltså det är mycket bättre sätt att marknadsföra produkter, har då bolag kommit på, eftersom tv-reklamen är helt död, eftersom ingen tittar på tv. Så försöker man då nå ut via influencers, och jag vet ju, jag tror, utan att jag kan ljuga, men Kalle Schulman, som du känner till, tror att hans PR-byrå jobbar mycket med influencers och sånt. Men och han jobbar ju själv, han försörjer sig till viss del, tänker jag, på sitt Instagramkonto, där han, åh vad jag gör bra, den här bilen är skitbra att köra, och så kör man.
Ja, visst. Alltså, det är en klassisk marknadsföringsgrej, men jag tänker det blir nog mer och mer komplex ju mer det blir en etablerad bransch någonstans.
Ja.
Jag tänker som en sista statistik innan vi avslutar min spaning. Så, bara för att vi håller på hur länge som helst, jag får ändå klippa som fan här. Någonstans mellan 8 och 9 års ålder så kommer liksom brytpunkten när mer än 50% av gruppen har mobiler. 41% av 8-åringar har en egen mobil, 71% av 9-åringar har det. Vad tänker du som förälder om det?
Det enda anledningen... Alltså jag tänker jättemycket på det här med mobiler. Jag tycker mobiler är bra. Mina barn har mobiler. Alla utom 8-åringen. Och det, han har inte mobil av två anledningar. Dels att jag inte har orkat gå till affären och skaffa ett simkort. Det är anledningen med, för det finns en mobil till honom hemma. Den andra anledningen är att jag har ett problem med att det är en ganska dyr sak för en 8-åring att gå runt med. Alltså det måste vara en så, alltså han måste ha en mobil som inte är farlig att han tappar eller att han glömmer, eller så att inte jag blir arg på honom, för att det är inte hans fel att jag tycker han ska ha en mobil. Eller förstår du? Det är ett bekymmer, tycker jag. Och dessutom, sen finns det ju sån här stöldbekymmer, att de faktiskt kan bli av med dem och dråkas, alltså har de en fin mobil och någon stjäl den av dem. Det är en trauma i det som jag inte tycker om riktigt. Sen finns det en annan aspekt med mobiltelefonen. Det är skitbra att jag kan ringa dem. Det är skitbra att de kan göra alla grejer. Vi kan föra över pengar, de kan swisha och skitmycket bra grejer. Men en sak som jag inte gillar med det är ju att de alltid har... De blir osjälvständiga och jag blir en jävla hönsmamma. Alltså de behöver inte lösa några problem, för den enda lösningen är att ringa mamma eller ringa pappa. Och jag kan också alltid kolla var de är någonstans. Jag kan alltid liksom jag kan alltid ringa dem, jag kan alltid nå dem. De har alltså det blir någonting det är någonting de missar ett lärtillfälle. När jag var 14 år som min äldsta son är, så hade ju det var väl ingen som hade koll på mig vad jag var 100% av tiden. Jag sa ju vad jag var, men det var inte så att någon kunde kolla att jag verkligen var där. Och det betyder ju att jag var tvungen att ta ansvar för någonting. Det finns en ansvar i det som jag gillade. Eller som jag tror går förlorat, så ska jag säga, i allt det andra positiva med mobiler. Så tänker jag. Vad tänker du?
Alltså, jag är inte förälder, så jag kan inte få något det på den biten. Så jag hade funderat på det som större risker och sådana grejer så. Utifrån det rådet, jag tänker mest att det är, det är en verklighet. Det är så det är. Det är inte mycket mer att göra. Ha, du, vad har du för spaning då?
Jag har en jättekort spaning.
Berätta.
Världens kortaste. Nationella provet kom denna veckan. Alltså texthäftet till nationella provet i svenska årskurs 3 gymnasiet. För att det är ju nämligen så att de ska läsa ett antal texter eleverna. Och de ska sen skriva det som kallas då vetenskaplig uppsats. Det innebär att man ska läsa ett antal texter. Man ska skriva en vetenskaplig uppsats. En kortare form av vetenskaplig uppsats som bygger på de här texterna. Och då får de ut ett antal texter att läsa, och det är olika journalister och skribenter som har skrivit dem. 2017 så är det 6 män och 3 kvinnor som har skrivit texterna i texthäftet. Och jag känner bara, men snälla, det är det enklaste. Alltså om vi nu ska ha ett texthäfte, då får det ju vara faktiskt, det får inte vara så här. Det kommer ju aldrig någonsin att det är 6 kvinnor och 3 män som skriver. Aldrig att det blir så. Men det kan väl åtminstone vara... Alltså det är så dumt så att jag blir alldeles trött liksom.
Det har varit intressant att se könsfördelningen mellan de som skriver nationella proven i lågstadiet. För där tror jag inte alls att det är fler män än kvinnor.
Nej, jag vet inte. Jag blir bara jättetrött.
Men vilka som skriver liksom frågor, går uppgifter och sen och så.
Nej, men det här var ju bara texterna. Alltså det här är ju, man har valt texter från olika journalister och sånt. Men jag blir bara jättetrött. Och så blir jag så jätteirriterad. Så jag blir så opepp på alltihop. Gör om.
Gör rätt. Avgå alla.
Lägg av. Ja, precis. Avgå alla. Så.
Det är en ganska bra slogan att ha i livet.
Vi kan ha podden Avgå alla, där vi bara talar om vilka som ska avgå hela veckan. Ja.
Ja, precis. Det kommer en avsnitt. Vill du vara med och bidra till det, då går in på skolsverige.com, fyller i enkäten vilka det är du tycker ska avgå, så skickar vi det till dem med våran podcast. Kan du göra, alltså går in och så finns det där. Det kan du göra efter avsnittet, för vi är inte klara i tiden. För det är så att vi ska gå över till vårat tema.
Men du Jakob, har du funderat lite på det här? Vi har ju ett ord som vi pratar mycket om i Sverige, nämligen demokrati. Har du funderat över demokratin det senaste?
Ja, utifrån att jag är orolig för nästa val och sånt. Men om man tänker annars, alltså så här, demokrati i skolan. Jag tänker så här, kapitel 1 är ju någonting man lätt bläddrar förbi. Det här är ju jag också faktiskt, får man ju erkänna.
Ja, nej, men jag tycker det på ett sätt är lite besvärligt med demokrati i skolan. Och framförallt tyckte jag det som ung lärare. Alltså jag fastnade gärna i det där att, ja, men ska eleverna bestämma det vi ska göra? Det blir ju skitbekymmersamt, eftersom vi ska ju göra en massa saker som någon annan redan har bestämt.
Ja, visst. Nej, det är väl inte det som är poängen.
Nej, det är klart att det inte är. Det är ju så att det är ju inte vad vi ska lära oss som är elevdemokratiskt, utan hur vi ska lära oss.
Bland annat,
typisch.
Men det är väl ändå intressant liksom, säga hur det kan bli en intressant konflikt. Eller så kan det inte bli det. Men det var inte det du tänkte på nu, utan nu hörde du en annan ingång. Förstår jag.
Ja, nej men, ja, alltså, jag tänker ju på att alltså, i samhället numera, så tycker jag att vi hör väldigt, väldigt ofta, alltså det är liksom runt om i världen, att, alltså att man liksom inte riktigt förstår vad demokrati är. Och det har jag tänkt jättemycket på den här veckan, att man, bara för att det inte blir som jag vill så är det inte demokratiskt. Ja, men jag får inte, det är ingen som lyssnar på mig, och jag får aldrig igenom mina förslag, och behu, behu, alltså hela det här att vi har ett missnöjesparti i riksdagen, att vi har, och att vi är runt om i världen. Jag läste någon artikel i Aftonbladet, Juholt hade ju sagt att demokratin håller på att försvinna. Han fick lite stöd av en Aftonbladets kolumnist som sa det, att det är ju faktiskt så att människor tycker att demokratin blir mindre och mindre relevant, och det framförallt sjunker ner åldrarna, att man tänker att det är inte så jävla viktigt med demokrati, och det finns sådana undersökningar, och jag blir ju sån här att det är så jäkla viktigt, och det blir viktigare än någonsin i den här tiden med snabba lösningar, snabba beslut där man alltid kan googla upp allt, där tålamodet liksom tryter, eftersom att vi har alltid uppkoppling, vi kan alltid ordna allting. Jag är ju världens sämsta tålamod själv. Bara, jag vill lösa det, så. Ja, men du vet, gud vad jag hatar när det tar liksom 2 dagar att lösa någonting. Det ska ta max 10 minuter. Så, och då tänker jag så här, att det är väldigt, väldigt viktigt att lära våra unga människor, men också alla andra människor, men nu är det de unga vi har att göra med, att demokrati tar tid. Demokrati kräver tålamod. Mm. Och det betyder, bara för att det tar tid betyder det inte att du inte blir lyssnad på. Och jag tänker jag ska ta ett exempel, om du har tid att lyssna på mig en stund. Nej, men vi hade för 5 år sedan, tror jag det är nu, eller i alla fall ett antal år sedan, så blev det en väldigt stor debatt här på skolan angående könsneutrala toaletter. Man tyckte att skolan för, alltså man tog inte hänsyn till den utsatta minoritet som kände sig, alltså gender fluid, alltså den utan att man, som inte visste vilken, som alltså som inte hade en toalett att gå på, helt enkelt. Och man tyckte detta var en väldigt viktig fråga, som elevkåren då, som är ett organ, elevdemokratiskt organ på skolan, så de drev den frågan väldigt, väldigt hårt och var väldigt, väldigt duktiga i sina argument kring det. Och fick ju då gehör av skolledningen, så tillvida att de skulle göra en undersökning. Då visade det sig att det var ju inte så enkelt att bara hänga på, alltså byta skyltar på alla toaletter. För att det fanns ju andra minoriteter på skolan som absolut inte kunde tänka sig att gå på toaletten om den var könsneutral. Alltså religiösa, alltså strikt religiösa personer på skolan.
Alltså shit, vad intressant.
Ja, och då blev det så här, men då fick ju rektorn ett bekymmer, och så kom rektorerna till slut på att vi får bygga nya toaletter. Det finns ingen annan lösning. Vi måste ju liksom lyssna på det här, för att det här är en relevant fråga. Alla ska ju kunna gå på toaletten. Det är ju liksom en demokratisk, alltså det är ju en mänsklig rättighet att kunna gå på toaletten. Och så då fick man då gå dit, och då fick man åka till lokalförvaltningen, eftersom den här skolan är K-märkt och man får inte göra vad man vill. Och så skulle det byggas nya toaletter. Då utreddes toalettfrågan, och då kom man ju fram till att det fanns för få toaletter totalt sett på skolan. Och sen så skulle den tröska, du vet, innan det skulle finnas pengar. Och så ser ut. Och så 4 år senare så satt vi här med jättemånga könsneutrala toaletter. Men den lilla, lilla detaljen, eleverna som drev frågan hade ju slutat på skolan.
Just det, och det där kan man bli lite sur över, men samtidigt är det väl det som är grejen med demokrati, att man ställer upp i någon annan tjänst liksom. Det är inte alltid bara för en själv.
Nej, men samtidigt så skulle man ju kunna tänka sig då att de här eleverna faktiskt aldrig förstod att deras påverkansarbete faktiskt gjorde skillnad för en utsatt grupp. Så därför sa vi det, att vi måste ju kontakta de här eleverna. Så det gjorde vi faktiskt, så att de fick komma hit och ta selfies med det här könsneutrala märket på våra toaletter.
Men det är ju sant, såklart. Men en pedagogisk lärprocess är en helt annan liksom takt och tidsplan än en demokratisk tidsprocess. Ofta. Så om inte när man pratar formell demokrati som är liksom beslutsvägar och så, men sen kan man tänka demokrati på andra sätt och så. Alltså det är även det som händer i mikrokosmoset som är i klassrummet någonstans.
Mm, mm.
Jag funderar lite på det utifrån liksom, men jag läste en intressant tweet för ett tag sedan som var på temat så här, men tack för alla ni som jag hade som lärare när jag växte upp för att ni inte anpassade undervisningen och kravnivån efter mina intressen och min sociala bakgrund.
Mm.
Och jag reagerar på det för jag tänker att det är väldigt olika saker att liksom utgå från deras intressen och att utgå från den här personen bor i ett fattigt område så vi sänker nivån. Alltså jag tänker att det är två väldigt, väldigt olika liksom resonemang.
Mm, eller så. Mm.
Men jag förstår också varför man kan tycka att det är lika. Men då, det var liksom en diskussion så jag läste det och sen så började jag tänka så här, okay, det var någon annan som skrev någonting om att det var så himla skönt att liksom man mötte elever och så började, jag har sett många exempel till och från ur det. Och samma dag så hade jag en elev som bara la armarna i kors och sa nej. Jag tänker inte jobba då. Och då visade det sig att det var någonting som hade hänt med den här elevens dator. Så datorskärmen hade blivit så här 10% inzoomad. Det var absolut inte så här, det går inte att jobba, utan det var bara bokstäverna var lite större än vanligt.
Mm, mm, mm.
Och då började jag tänka så här, är det så att liksom man som elev idag upplever sig mer i en position där man kan ställa krav på det sättet?
Mm. Ja, och jag håller med dig och det, och jag funderar jättemycket på orsakerna. Jag hade elever som talade om för mig att det stod i skollagen att jag skulle leverera att jag skulle leverera uppgifter till jag skulle upplysa den som var sjuk om vad eleven hade missat. Det här är alltså en vuxen elev som är över 18 år. Mm, mm. Och all information finns ju på alla plattformar som går att finnas. Så det är bara att ta reda på. Och det står inte i skollagen att jag ska ringa hem till vederbörande eller åka hem med pappren till dem. Men de tyckte det var rimligt. Att det var oerhört dåligt att jag inte hade bokstavligt talat sett till att lösa det här åt dem. Och det är ju det står, alltså det är det här missförstånd och det här att vi röstade ju för detta, ja men jag tyckte ju inte att det var bra, så därför tänker inte jag komma.
Nej, precis.
Men jag tror att vi på något sätt i det här att vi är så läroplansstyrda och stressade över det, så tror jag också att vi faktiskt ibland inte riktigt reflekterar över vad som faktiskt eleverna kan, alltså så att de kan tränas i demokratiska processer. Förstår du vad jag menar?
Ja. Absolut, det är det jag är med på. För att man hela tiden ska ta dem någon annanstans. Då igen, man bläddrar förbi kapitel 1 och 2, går direkt på centralt innehåll och går direkt på kursplaner och så levererar man sånt som är enkelt avprickbart. För det är ingen som någonsin kommer kunna säga så här, bra Karin, nu har du lärt dina elever demokrati. Det är inte som att de någonsin kommer så här, kunna fylla in någon matris och bara check, check. Men det är ju ändå sen den kunskapen de behöver.
Ja, och de behöver er. Jag tänker på min egen. Jag tänker vad viktigt de erfarenheterna har varit för mig i mitt liv. Att jag faktiskt, de gånger jag har tagit mod till mig att säga ifrån. Att det faktiskt har hänt att jag har blivit lyssnad på.
Ja, just det.
Det finns en väldigt, alltså det blev jag inte, jag minns de gånger jag inte har blivit det, de minns jag egentligen starkare än de gånger jag blivit lyssnad på. Förstår du? Men samtidigt har jag ju varit med om två gånger när jag verkligen har blivit lyssnad på ända upp till högsta ort, alltså högsta politiska ort. Och det är ju inte alla människor förundrat att faktiskt ha blivit lyssnade på av utbildningsministern när man är förbannad på utbildningsministern. Det har ju, det kan
nej.
Jag ju säga att jag fick ju åka dit och prata och få ur mig min frustration.
Men är det där någonting som är liksom, som alla borde ha rätt att uppleva, menar du? Eller?
Ja, fast på olika plan. Jag tror faktiskt att alla, för att förstå den demokratiska processen och för att förstå liksom svårigheten i att vara politiker, för att det är ju fan inte lätt att bestämma saker. Det är inte lätt att vara demokratiskt vald. Det är inte lätt att vara den som ska driva igenom frågor. Det är inte lätt att vara den som ska ena ett folk. Det är skitsvårt. Och framförallt idag när vi har inget tålamod alls. Och vi är väldigt individualistiska. Det visar ju alla undersökningar att Sverige är en av de mest individualistiska länder i världen. Och då tänker jag ju att det finns en poäng att vi i skolan verkligen tar vara på när vi får en Ja, men det här vill inte vi, säger eleverna. Nej, okej. Okay. Mm. Men vad får det för konsekvenser? Kan vi liksom prata om detta? Vi har ju bestämt, det här ska vi lära oss. Du vill inte göra detta på det här sättet. Hur tänker du att vi ska göra då? Bolla tillbaka. Mm. För att saken är ju den att det är väldigt sällan missnöjespartier och de som ifrågasätter demokrati har någon annan lösning.
Nej.
Och det tror jag är viktigt.
Ja, men de klagar av andra orsaker, tror jag.
Det sa du?
Jag tror att de klagar av andra orsaker.
Ja, jag tror inte, ja, eller att man känner sig frustrerad över att man inte får veta. Alltså, jag tror inte man har lärt sig att har jag ett konkret förslag så kommer och för fram det på ett vettigt sätt så kanske någon lyssnar. Att om jag gör min röst hörd och formulerar mig på ett vettigt sätt så kommer ju faktiskt folk, kommer jag kunna göra skillnad för hela samhället. För att det är ju inte så att en politiker vet precis allt om alla situationer i hela världen. Och är det någonting som är uppenbart fel och jag vet det så är det ju min skyldighet att tala om det. Det är ju inte så att du, Jakob, vet exakt precis vad som är rätt för alla dina elever.
Nej, nej.
Men vet de någonting om det, dina elever, så borde ju de faktiskt tala om för dig.
Mm.
Är du med? Och,
och det tror jag också ändå om hur man möter dem som lärare. Mm. Att de liksom, har man för många gånger när man säger nej till elevers förslag av olika orsaker så tror jag också att de slutar ge förslag. Ja. På samma sätt som att om man är jävligt noga med att anamma ett förslag man får.
Mm.
Även om det inte var exakt det man hade tänkt sig. Så länge det är liksom genomförbart så tänker jag, ja, då kanske det är leder till att fler tycker att det är en bra idé att improvisera det.
Mm. Men också att tänka själva att det här gynnar sig. Att jag, och då ska det ju inte vara... Alltså, men också att det får ta lite tid och att det får bli lite kompromisser och att det får bli ett lärtillfälle. Att det får göra lite ont. Att man måste... Ja. För att det behöver inte bli exakt som just den mest drivande vill. Utan att man tar... Ja, ja, okej. Okay. Du vill och majoriteten vill att vi ska... att vi ska gå på skräckfilm med hela klassen. Men Lisa och Kalle blev skiträdda för skräckfilmen. Det är en jättedåligt exempel, men jag kommer inte på något bättre.
Nej, men det är ett bra exempel. Det håller jag för att förklara det med det. Och jag tänker någonstans för att liksom, så här, min sista tanke på det området tror jag är att liksom, det är jättevanligt när man följer sig trygghetsenkäter eller kvalitetsmätningar och så, att elever rankar skolor ganska lågt på saker som inflytande och så, för att man, alltså det är väldigt sällan man har superhöga siffror för att man förstår inte riktigt vad det är.
Nej, precis. Eller
så. Frågar man elever så här, får du vara med och bestämma om hur ni ska göra i skolan? Mm. Då tänker de nej. Men så kan de ha massa inflytande i alla fall, för det blir inte synligt för exempel.
Nej, men precis.
Men då kan också vara en fråga om hur man undervisar dem. Att liksom istället för att fråga dem, vad tycker ni om det här och det? Att man också får gå igenom den processen som du beskriver och att man medvetande gör det och förtydligar det.
Men också att man får förklara att man inte kan köra över Kalle och Lisa, för då kan inte Kalle och Lisa följa med. Även om majoriteten vill det här så kan inte, vi måste ändå någonstans få med Kalle och Lisa. Om de är så rädda så att de fysiskt inte klarar av att gå in där, då måste vi ju hitta på någonting annat som alla kan göra. Ja, hörru du, jag tror vi behöver ta tag i den biten. Jag är inte säker på att vi gör det alla gånger.
Nej, men man ska inte alltid vara så himla snabb på lösningar. Det lärare jag har ju inte. Ja. Om vi säger att det vi landar i det här avsnittet är att ja, vi behöver ta tag i det med demokrati och så. Mm. Och så får det vara något vi funderar på.
Ja, och gärna, kan vi inte be alla våra lyssnare som är skitduktiga på att jobba med demokrati, för jag tänker att det finns någon entreprenöriellt i det också, på något sätt.
Ja,
att ge oss exempel, ge oss goda exempel, så kan vi ha det som någon spaning, att i Kinnekulle så har de skitbra exempel på elevdemokratiarbete.
Just det, så gör vi. Och med de orden så säger vi tack och hej för att ni har lyssnat, och så lämnar vi över till en elevkrönika.
Hej, hej! Elevkrönika.
Elevkrönika. När jag började sjuan, då hade vi blandat klasserna och vi fick nya klasskamrater. Till en början var allt frid och fröjd. Men efterhand var det en grupp killar som ville bestämma eller vara överlägsna tjejerna. De tyckte det var okej att skoja med oss på ett sätt som vi upplevde kränkande. Säga ord som inte alls var roliga. De flesta av tjejerna lät killarna hållas, men inte jag och min kompis, vi sa ifrån. Jag minns särskilt en gång när vi fått tillåtelse att vara i ett klassrum om vi inte släppte in någon mer. Killarna var skitsura för detta och bankade och skrek. När läraren väl kom och släppte in klassen vräkte killarna ur sig ord som hora, att vi var idioter, efterblivna och så vidare. Läraren sa ingenting. Så vi gick därifrån. Ingen ska behöva utstå att bli kallad för sådana saker. När vi senare skulle reda ut allt tyckte de vuxna att vi tjejer skulle låta killarna hållas. De är ju killar, de mognar senare och de kommer växa upp och lära sig. Bryr inte om dem. Det fanns bara en enda vuxen som faktiskt brydde sig. Och det var tur, annars hade vi inte kunnat gå vidare. Därför tycker jag att alla skolors vuxna måste lära sig att bara för att man har ett visst kön behöver man inte agera på ett visst sätt. Oavsett kön är det fel att kalla någon för hora. Och bara för att man är tjej ska man inte behöva ta ansvar för att lösa skolans problem. Jag heter Elvira Jansson. Tack för mig. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.